Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens predikotext är också evangelietexten som vi lyssnade till här strax innan. Den är en kort liknelse av Jesus, eller en kort berättelse av Jesus. För att förstå den här texten så borde vi gå till sammanhanget och få se vilket sammanhang det står i den här texten. I kapitlet innan så undervisar Jesus dem om, eller berättar Jesus om det där, den rike mannen och Lazarus. Och vår text kommer ganska direkt på den texten. Om det är en liknelse eller en berättelse, det avslöjar inte texten direkt, men eftersom att inte det säger att det är en liknelse, så tror jag den en sann händelse. Ni vet att den här rike mannen hade blivit förförd av alla sina rikedomar och sitt välstånd och inte behövde han Gud eller hjälpa någon annan på grund av att han hade det så bra. Och det är också tydligt att han hade dragit andra med sig i fallet. För han säger åt Abraham att skicka den här fattige Lazarus, skicka Lazarus till mina bröder så att de ska komma till tro, så att de ska omvända sig. Men det är ganska tydligt, eller ganska talande, det som Abraham säger då till den här rika mannen. När han säger att Abraham sa till honom, lyssnade inte till Mose och profeterna, så låter de sig heller inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Då vet vi ju att, det är inte i det här sammanhanget, men ändå så vet vi att en som vid namn Lazarus hade redan uppstått från de döda. Och det ledde ju inte till någon större jubel bland de samtida ledarna för det judiska folket. Alltså den här mannens bröder. Den rike mannens bröder. För där läser vi om att i Moseboken, när han säger att överste prästerna och fariserna kallade då samman stora rådet och sade, det här efter att Jesus hade uppväckt Lazarus, de frågar sig, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sen kommer romarna att ta ifrån oss både templet och folket. Alltså, inte ens fast någon uppstod från de döda så blir de övertygade. Om inte de tror Mose och profeterna, kommer de inte heller att tro på om någon uppstår från de döda. Så det var inget främmande för dem, det som han pratade om. Efter den här liknelsen så börjar Jesus tala om förförelse, synd och förlåtelse. Först säger han om att förförelsen måste komma. Den här mannen hade blivit förförd. Och nu säger han att men den här förförelsen, den måste komma. På samma sätt som den här har blivit förförd, så kommer förförelsen in. Men vi är den som genom vilken förförelsen kommer, säger Jesus. Och han säger att det vore bättre att han gick och dränkte sig än att han hjälpte till att förföra någon. Det är mycket vore bättre för honom på domens dag. Och han pratar speciellt om de små. Han har ett speciellt hjärta, Jesus, för de små barnen, kan vi se. Det här finns på flera ställen omvittnat i Bibeln. Han varnar strängt mot att skada dem. Eller att hindra dem från att tro på honom. Eller att hindra dem från att komma till honom. Det vill säga att tro på honom. Här har föräldrarna en orsak att ta sitt uppdrag på största allvar och undervisa sina små barn och leda dem till Jesus. Jesus säger ju, som vi vet, att låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Som det står i vår Bibel 15, så står det att för himmelriket tillhör sådana som det. Och han la händerna på dem, läser vi. Han välsignade dem. Samma sak gör han ännu idag när man för barnen fram till det heliga dopet. Men också gör han det när vi för dem fram till Guds ord, till predikarna, till, och för, läser för dem Guds ord i hemmen. Så genom det ordet välsignar han barnen. Sen fortsätter Jesus och förmanar oss att vara på vår vakt i den här texten. För vi förförs sakta. Det är inte så att en dag så kommer, en dag så står det stora förfallet här framför oss, utan det kommer sakta, sakta, små steg. Avstegen sker sakta. Det till exempel kan någon säga att inte det här är så farligt, eller tänka att det här är inte så farligt, det här kan man säkert göra. Eller att inte behöver man gå i kyrkan varenda söndag, att inte göra någonting fast man hoppar om ibland. Det är helt okej. Men sakta så blir söndagarna en annan aktivitet. Blir det till en annan aktivitet på söndagarna än att gå i kyrkan och ägna sig åt Guds ords läsande. Och man blir främmande för den, för Gud och hans ord. Så Jesus säger att om du ser att din bror eller syster hamnat på glid här i livet, så gå och ta itu med honom. Gå och tillrättavisa honom. Och dra in honom, kalla honom tillbaka. Och sen säger han, om han ångrar sig så förlåt honom. Det är viktigt att komma ihåg att synden, vilket det här är frågan om man drar sig bort från Gud, behöver bekämpas med förlåtelsen. Och inte lämnas vid, jo, jag vet, jag borde nog skärpa mig. Och sen så lämnar man det så. Utan predika för varandra. Predika evangeliet om Jesus Kristus och hans kors för varandra. Och han säger att om man syndar mot dig, eller om man kommer tillbaka så ofta som 20 gånger ångrar sig, så förlåt honom. Och det här är viktigt att komma ihåg. Att använda sig av förlåtelse och inte säga här heller att nå för det här gången går, eller det var så lite så gör inte när det. Utan använd förlåtelsen aktivt. För det är ju inte så att det är vi som förlåter, utan vi öser ju den källan som källan Kristus och hans förlåtelse till varandra. Gud alena till äran. När apostlarna hörde Jesus tala om det här så utbrister de, ge oss mera tro. Är inte det här också vår önskan när vi hör talas om förlåtelse, att förlåta utan baktankar eller utan revanschlust? Vore inte eller det bra om vi vore så helgade som Jesus här säger att vi ska vara, att vi kunde utan eftertanke förlåta fritt och förintet. Om en han syndar mot oss, vår nästa syndar mot oss 20 gånger om dagen. Att vi skulle helt kunna förtrösta på vad Kristus har gjort och att han vakar över vår ära, vårt rykte och våra tillgångar. Att han ger oss det vi behöver, oberoende av hur människor roffar åt sig av det som tillhör oss. Att vi litar på Gud och hans ord. Att Kristus är vår del. Så Herre, ge oss mera tro. Men Jesus svarar deras bön med, om ni har tro bara som ett senapskorn, så ska ni kunna säga till det här fikonträdet som han har bredvid sig. Ni ska kunna säga till det här fikonträdet, ryck upp dig och plantera dig i havet. Det är inte tron som saknas, säger Jesus med andra ord. Det är inte deras tro som är för lite, om de inte kan förlåta. För redan det minsta kornet, bland annat korn, senapskornet, en tro som är den minsta tro bland alla som sitter här idag, även den tron är verkad av den helige ande. Och den är fullt kraftig. Det är inte en liten tro, utan den är en verklig tro när den är verkad av den helige ande i oss. Ett stort molbärsträd, säger Jesus ska kunna flyttas bara med ord ut i havet där och då. Om inte det är tron som de saknar, vad är det då de saknar? Var brister det för dem? Jo, som vi vet av ett annat ställe, så säger Jesus till dem, till lärjungarna, att om ni vill följa mig, ska ni förneka den som vill följa mig. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv, ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge, kan en människa ge till lösen för sin själ? Så deras brister var i lärjungaskapet, i att följa Kristus under korset. Visst vet vi det här redan. Och visst förstår vi vad han menar. Visst vill vi också leva under ett liv under korset. Och bli arvingar till det eviga livet. Vår uppgift här på jorden är att hjälpa varandra på vägen till himmelen. Och det förväntas av oss kristna. Ingen kristen är en ö, säger man. För att understryka det här så berättar Jesus den här liknelsen som vi har framför oss i vår evangelietext idag. Han säger om någon har en tjänare. Han säger inte att Gud har en tjänare. Det är inte Gud det handlar om, utan det handlar om vi har en tjänare. Någon av oss har en tjänare som vi har köpt för dyra pengar eller avlönar. Och han kommer från, om någon har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger han då, när tjänaren kommer hem från marken, kom nu och sätt dig till bords. Nej, säger han inte snarare, laga något till kvällsmat åt mig, fästa upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Och sen kan du själv äta och dricka. Och Jesus säger, inte tacka han tjänaren för att han gjort det han fick i uppdrag. Han säger, inte gör vi det. Inte tackar vi någon för att vi bara gör det som de har fått i uppdrag. Vår kultur är lite annorlunda. Vi slänger runt oss med tack ganska ofta, fast vi betalar för oss. Och till och med fast inte vi får tjänster som vi är nöjda med, så tackar vi ändå för oss. För det hör till. Och det känns, det hör till om man är artig, om man gör det. På samma sätt är det på jobbet också. Att där tackar man människor fast de har gjort, bara gjort det man förväntar av dem. Men visst förstår vi ändå Jesu poäng här. Visst har man hört om jobbare som önskar sig mindre arbete och mera lön. För det är ju så goda i sig själva. Av en slav eller tjänare förväntades han att han jobbade. Inte bara 8 timmar om dagen, utan efter behov. Och blir det mycket arbete för dem. Slavens lön var husrum och mat för dagen. Och en vis husbonde tog väl vara på sin slave och lät honom vila och använde honom med längre sikt, på lång sikt. Den här typen av arrangemang är för oss helt otänkbara idag, att vi skulle köpa någon människa för att arbeta för oss. Men på Jesu tid var det här något som var helt vanligt. Man kunde sälja sig själv som slav för att bli kvitt den skuld man dragit på sig. Och ibland kunde man vara slav under kortare tider av ens liv. Som en husbonde hade köpt en slav, så förväntade han sig motprestation. Denna bild använder Jesus för att förtydliga för oss vår ställning inför Gud. Hur vi ska bara ha för attityder och inställningar när vi lever under korset. Han säger här efteråt att på samma sätt ska också ni säga när ni har gjort det ni fått i uppdrag. Vi är odugliga tjänare. Vi har bara gjort vår plikt. Gick budskapet hem hos apostlarna? Jag tror det. De undervisar ju senare själva om det här med andra ord. Exakt samma sak. Ett exempel som blir väldigt tydligt för oss är brevet till, som Paulus skriver till Filemon. Där handlade det om en slav, som en slavägare, en kristen man som hette Filemon. En av hans slavar, Onesimus, hade rymt iväg från sin husbonde. Och Paulus vädjade till Filemon att han ska ta emot honom nu när han skickar honom tillbaka som en broder i Kristus. Helst frige honom för att han är en kär broder för Paulus. Och sen, varför skulle han göra det här? Jo, Paulus säger för evangeliets skull. Han skulle göra det för att vad han har fått. Han säger, som vi ska se lite senare när vi läser det här brevet. Paulus var själv nu fånge för Kristi skull. Och han hade omvänt Onesimus i sin fångenskap. Så skulle gärna behålla honom, men skicka honom sen tillbaka. Tänk på hela situationen att Paulus hade befriat Filemon från sin fångenskap, från döden och djävulens våld. Han skriver till honom som en Filemon, en fri man. Paulus är i fängelse. Han skriver till honom att ta emot Onesimus som en kär broder. Så vi läser från Paulus brev till Filemon. Han skriver att även om jag nu med stor frimodighet i Kristus kan befalla dig att göra din plikt, vill jag hellre vädja för kärlekens skull. Jag, Paulus, en gammal man och nu en kristig fånge, vädjar till dig för mitt barn som jag född i fångenskap, Onesimus. Förr var han inte till nytta för dig, men nu är han till god nytta för både dig och mig. Honom skickar jag nu tillbaka till dig. Det är som att sända mitt eget hjärta. Egentligen vill jag ha kvar honom hos mig här, så att han kunde hjälpa mig i ditt ställe när jag nu sitter i fängelse för evangeliets skull. Men jag vill inte göra något utan ditt samtycke, för att det goda som du gör inte ska ske av tvång utan av frivilja. Kanske var det just därför han blev skild från dig för en tid. För att han hade rymt för en tid. För att du skulle få honom tillbaka för alltid. Alltså för evigheten. För evigt. Och då inte längre som en slav utan som något mer. En älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig. Både som människa och som broder i Herren. Så om du räknar mig som din vän, ta då emot honom så som du skulle ta emot mig. Och har han gjort dig något orätt eller är skyldig dig något, sätt upp det på min räkning, säger Paulus. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. För att nu inte tala om vad du är skyldig mig, dig själv. Jag, broder, låt mig få nytta av dig i Herren. Styrk mitt hjärta i Kristus. Jag skriver till dig övertygad om din lydnad. Jag vet att du kommer att göra ännu mer än vad jag ber om. Och jordiskt sett kunde Filemon ha dödat Onesimus på grund av hans olydnad när han hade rymt. Och han skulle inte ha blivit straffad för det av lagen. Men här litar Paulus på att Filemon skulle göra det som är rätt enligt den nya människan. Han litade på att evangeliet hade förändrat Filemon och hoppades på att Filemon skulle frige Onesimus. Varför? Jo, för att Filemon var nu Kristi slav. Han var köpt med hans dyra blod till frihet från döden och djävulens välde. Och Paulus visste att Filemon väntade ivrigt på Kristi Jesu återkomst, när han för alltid skulle få ha Filemon eller Onesimus hos sig i himmelen, hos Herren. Så är det också för oss. Herren kommer snart. Låt oss leva med frimodiga, som friköpta bland friköpta. För världen med alla dessa barn friköptes i Kristus. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden. Och var det saliga, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.